Vi ska ta ännu ett varv i färdtjänstfrågan. Vi och andra medier, som till exempel Sveriges Radio, har den senaste tiden vid flera tillfällen uppmärksammat att personer med grav synnedsättning och blindhet nekats färdtjänsttillstånd av Region Stockholm. Den här typen av funktionsnedsättning brukade tidigare uppfylla kriterierna för att få färdtjänsttillstånd, säger bland annat Synskadades Riksförbund. Regionen och färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén, Kristdemokraterna, som också varit med i vår tidning vid flera tillfällen, hävdar att bedömningarna för att få färdtjänsttillstånd inte har förändrats de senaste 20 åren. Men det finns en sak som både SRF och regionen är överens om, och det är att antalet nya färdtjänsttillstånd har minskat med ett par tusen. Men Fredrik Wallén säger att detta beror på att färre söker färdtjänst, trots att stockholmarna blir äldre och äldre, och egentligen så borde det vara fler sökande. Jag säger välkommen till Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF. Hur argumenterar du och förbundet för er ståndpunkt att det är svårare för personer med synnedsättning att få färdtjänst nu?
Ja, det är ju ganska enkelt. Vi ser ju att personer förut beviljades färdtjänst när de hade mist sin syn och saknade ledsyn tidigare. Och nu har börjat att få avslag istället. Det är ju en ganska så drastisk skillnad där blinda inte får tillstånd.
Vi har framfört just det här argumentet som ni har framfört tidigare då till Fredrik Wallén. Och han hävdar ju och har gjort det vid flera tillfällen att det finns kanske andra skäl till att personer som har synnedsättning inte får färdtjänst. Kan det ligga någonting i det?
Nej, det skulle jag ju inte vilja säga. Kanske delvis, men i de ärenden som jag har i Stockholmsregionen, som är då den region som han representerar, så kan jag ju se utav besluten som man ändå har fattat om avslag att det man hänvisar till som skäl för avslaget, det är sådant som att man anser att personen med nuvarande praxis måste kunna visa även att de inte kan lära sig sträckor. Och att ha avsaknad av syn förstås innebär svårigheter, men att det inte anses vara nödvändigtvis väsentliga sådana svårigheter. Man har ju ändå använt sig av praxisen här för att avslå personer som är fullt blinda tillstånd. Och det är ingenting annat i de tre ärenden som jag just nu har i regionen som exempel som är skälet. Utan det är hur man har tolkat själva förmågan trots synskadan som har ändrats.
Som jag sa inledningsvis så hävdar Fredrik Wallén att bedömningarna görs på samma kriterier nu som tidigare. Men du hävdar då det motsatta.
Ja, det gör jag. Man kanske sköter handläggningen efter samma lag och administrativt på samma sätt. Men utfallen är ju ett annat idag.
Men vad kan det bero på?
Det beror på att man har ändrat rättstillämpningen genom att vara hårdare och mer restriktiv i sin tillämpning. Och det beror på att lagen i sig är skriven, som det visar sig, på ett sätt som inte tillräckligt skyddar synskadade. Och att i det här fallet regionen utnyttjar det till fördel för att avslå till och med personer som är helt synskadade.
Och varför tänker du att man skulle börja göra det?
Ja, det kan jag inte riktigt svara på. För jag tänker, lagen tillkom 1998. Och trots dålig skrivning och det som vi kan vara kritiska mot när det gäller själva lagstiftningsprodukten, så har man ju ändå tillämpat den med någon form av riktning om att synskadade ändå bör omfattas av rätten till tillstånd. Fram till helt nyligen då. Vad som då har hänt vet ju inte riktigt jag.
Har ni ställt de här frågorna till regionen och vilket svar har ni i så fall fått?
Nej, alltså vi har låtit vår distriktsorganisation helt och fullständigt sköta den dialogen med regionen. Vi fokuserar ju förstås på lagstiftningen som sådan och försöker nu se till att det blir en lagändring, precis som ministern Tomas Eneroth som är ansvarig för trafikfrågor har aviserat att man kanske måste ta till. Och färdtjänstfrågan ligger under Trafikdepartementet och infrastruktur.
Du sa att praxis har förändrats. Kan du berätta om hur?
Ja, det som har hänt är ju en förskjutning i hur man gör prövningen lite grann. Förr i tiden så klarade man ju att nå upp till kraven för färdtjänst om man hade en avsaknad av ledsyn. Det vill säga, ja, man hade intyg som intygade att man hade svårigheter att röra sig säkert i trafiken. Trots kanske anpassningar av glasögon och så. Och nu så har det gått så långt att det räcker inte med att du har helt avsaknad av syn, utan då tänker sig domstolen att du ändå måste visa att du inte kan förflytta dig eller resa med allmän kollektivtrafik. För att vi idag ställer ganska höga krav på allmän kollektivtrafik, att den ska vara tillgänglig, så i viss mån är det rimligt. Men här har man då ifrån vissa regioner varit väldigt flitiga i att påstå att synskadade kan lära sig sträckor och kanske till och med reser kollektivtrafik, och det ska tala emot dem att då ha svårigheter i att förflytta sig till kollektivtrafiken och i kollektivtrafiken. Och jag lyssnade ju här på Fredrik i ett tidigare inslag där han påstod att det här att man kunde resa kollektivtrafik och kombinera det med färdtjänsttillstånd var någonting som man tyckte var väldigt viktigt. Och det är ju inte sånt som jag ser i besluten heller riktigt. Grundproblemet är alltså att färdtjänst anses som en trafikpolitisk lösning och det inte är en form av socialt bistånd som det var innan färdtjänstlagen tillkom. Så det görs ingen bedömning i enskilt fall vad det här får för konsekvenser, om tillståndet är viktigt för dig för att kunna arbeta, ha ett fungerande liv och skälig levnadsnivå. Utan det görs ju någon form av teknisk bedömning om du kan förflytta dig på ett sätt som blir, ja, men helt i strid med nuvarande funktionshinderpolitik. Faktiskt. Och den är också i strid med vad man kan förvänta sig utifrån konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Så det är ju problematiskt och det är ju därför lagen behöver göras om.
Trots att den då enligt dig har fungerat bättre tidigare.
Ja, det är ju uppenbart att man fram till här 2019 någonstans tyckte att det anständiga, alldeles oavsett hur lagen såg ut, var att synskadade, grav synskadade skulle beviljas tillstånd. Men nu inte tycker det. Och det är ju så att lagen är ju alltid här ett minimum, en minimumnivå för vad som förväntas för att uppfylla lagen. Och det ankommer då på politikerna i regionen att själva bestämma om man vill ha minimumkravet eller om man faktiskt vill bedriva någon slags anständig politik här. Så det är ju fullt möjligt för regionens politiker att bestämma sig för att det blir orimligt att synskadade inte får tillstånd.
Så det här är ett politiskt beslut. Det ligger inte på tjänstemannanivå.
Det är inte politiskt beslutat möjligtvis. Det behöver inte vara så att det är Fredrik själv som har beslutat att grav synskadade inte ska få tillstånd i Region Stockholm. Däremot så har han all möjlighet att se till att det här rättas genom beslut i färdtjänstnämnden och politiska beslut. Där tror jag snarare det kan handla om vad man har tillsatt för budget i de här frågorna. Att det kan vara det som gör att tjänstemännen påverkar.
Är det här någonting som ni har svart på vitt, hur budgeten, hur den har påverkat?
Det är ju distriktet som driver frågor mot regionen, så vi har inte gått in och petat i detta.
Ett problem är ju statistik, att det inte finns tillgänglig statistik, åtminstone inte något som vi på Läns och Riksnytt har fått tillgång till. hur många procent, det är eventuellt färre då personer med synnedsättning som får färdtjänsttillstånd. Det går ju inte att koppla avslag till typ av funktionsnedsättning. Hur tänker ni kring det här med statistik? Hur ska ni liksom bevisa att färre får avslag? Annat än att hänvisa till specifika fall.
Alltså, vi brukar generellt inte ha någon skyldighet att bevisa att det är fler eller färre. Det räcker för oss att en enskild inte får det tillstånd han behöver för att det ska vara bekymmersamt. Men det är klart att det hade varit bättre.
Hur många ärenden är det som du håller på med?
I Stockholm så är det 3 stycken för nuvarande. Det har dykt upp ett antal ärenden i Skåne som vi också jobbar med för tillfället. Och jag vill säga en sak till, och det var att Fredrik i ett tidigare avsnitt sa att det är ju inte så att man per automatik för att det kommer ett praxisärende börjar avslå en viss grupp. Men i de, eller i alla fall ett av de ärenden som jag har, så har man just hänvisat till det ärende som har varit uppmärksammat som skäl för att avslå personen, som också har samma gravhet utav synskada, rätt till tillstånd. Så det är ändå så att man har på ett ganska strategiskt sätt använt sig av den här negativa rättsutvecklingen i domstol för att just avslå personer med liknande funktionsnedsättning tillstånd. Jag kan då berätta om ett ärende som rör just avslag på rätt till färdtjänsttillstånd i Stockholm. Och då var det ju så att personen är relativt ung, behövde tillstånd för att kunna studera, arbeta och ta sig runt. Och personen har en ganska allvarlig synskada, klassas som blind. Och där överklagade vi då beslutet om att avslå färdtjänsttillstånd. Och hade också förhandling kring detta i domstolen inför dom. Och där syncentralen också medverkade som vittnen och intygade att personen inte kan förflytta sig på egen hand på det sätt som förväntas för att kunna resa med allmän kollektivtrafik. Och att det dessutom skulle vara förenat med livsfara i vissa situationer. Och att det är förstås ett hinder för personen förutsättningar att arbeta och studera och leva och så. Men domstolen konstaterade att personen förvisso saknar förmåga att självständigt förflytta sig, men kanske med viss träning ändå skulle kunna göra det. Och då anser man inte att han har väsentliga svårigheter, trots att det innebär att en förväntan på att personen ska lära sig samtliga sträckor som den behöver i vardagen. Vilket förstås är omöjligt. Så det här överklagade vi till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. För det måste de inte. Och de behöver inte motivera varför de inte gör det. Och sen också vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som då inte prövar.
Det är ju lite svårt att förstå att motiveringen är att man ska lära sig alla sträckor utan till. Hur är det möjligt att... Det låter ju nästan absurt. Anser man då med stöd av lagen att att det här är rimligt?
Det som allmänheten uppfattar som orimligt är också orimligt i ren juridisk bemärkelse. Men det finns ett juridiskt resonemang där bakom som är ett besvärligt tankeresonemang för att egentligen komma fram till att lagen inte medger människor rätt i den omfattning som är rimligt. Och det är ju lagen som måste ändras då, helt enkelt.
Nu har ju flera av de här avslagen som personer med synnedsättning har fått också då fått väldigt stor uppmärksamhet i media. Har det spelat någon roll?
Jag tycker det har varit lite intressant för att sedan det här blev en väldigt stor apparat i media och man kanske också fick påtryckningar här från SRF Stockholm Gotland, så har man börjat, men man har ju gett tillstånd till ett antal personer som inte är fullt så gravt synskadade som mina tidigare klienter är, som har fått avslag. Så det känns ju som att man har tagit till sig av att det har skett en försämring här. Och om det är för att man nu vill göra rätt för sig, eller om det är för att man vet att den här frågan är under lupp, det kan jag inte svära på. Men det framstod en period som att det var lite grann för att frisera siffrorna lite grann, om jag ska vara ärlig.
Det här är nog inte sista ordet i den här frågan. Så ber att få tacka dig, Anna Kvarnström, förbundsjurist, SRF, Synskadades Riksförbund, för att du var med oss idag.
Tackar, tackar.